Ja, då var det 2020, 20-tal alltså. Vilken jävla sjuk grej, eller hur? Och ny säsong, säsong 6. Här manglar vi, här manglar vi på som aldrig förr i Nordmark podd. Det är så vi, det vill säga jag, jobbar. Denna torsdag så har jag Marcus Svensson här på besök i podden. Han utgör en akt som heter The Tarantula Waltz, som är fantastisk, och han har precis släppt ett album som heter Kalokain. Det var inte släppt när vi spelade in det här avsnittet, men nu är det ute och han har fått femmer överallt typ. Det var ju det som jag förutspådde. Ni är så otroligt lättförståeliga, ni journalister. Nej, jag skojar bara. Den är helt magisk. Jättebra, jättebra skiva. Men vi pratar ju, för det är det man gör i podden. Vi pratar om och att Kalokain såklart. Vad håller jag på med? På väg till sin egen avrättning. Få sin dagbok recenserad. Så här ska det vara. 5 album, sitta i väntrummet, romantiserad bild. Rätt in, gör inte, går inte att fånga. Bygg det från botten, det är synd om oss trummisar. Jävla synd där. Kan bara uppnå det via musik. Koncentrera sig rummet i Hagsätra. Dualismen, sanningsserum, inga gubbar i kostym i åtanke. Inget ont om Creedence, konstaterar vi. Vad händer om det är ärliga, totalitär värld? Låt Karin vila i frid för guds skull. Konstgjort, konstigt krav. Riva Klara, det är hans morfar. Är det värt det? Jag fanns kanske bara ska lägga ner. Men. Ja, men. Det är några grejerna vi pratar om denna torsdag. Stort, stort tack till Norrlands Ljus, alkoholfri, ekologisk, som är min huvudsponsor. Ni är helt fantastiska. Och ja, ni är råmäktiga. Vill ni dricka ett ekologiskt, cirkulärt öl, så är det Norrlands Ljus som ska dricka. Ingen snack om saken. Vill ni med något så mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid. Följ mig på Instagram, Nordmarkpodd. Nu är det dags att köra. Marcus Svensson.
Tjena.
Tarantula Waltz. The Tarantula Balls. Välkommen till Nordmark podd.
Tack så hemskt mycket.
Jag brukar alltid fråga mig gäst om jag får ge dem en kram. Du är ingen undantag, för jag ger en kram.
Självklart.
Tjena.
Oj, mysigt.
Skitmysigt att ha det här. Nu ska du sätta det till rätta. Så ja. Ska vi se det här. Att mic-tekniken sköts rätt.
Ja, sådär. Rätt och riktigt.
Känns det bra?
Ja, väldigt bra. Bra att börja sin dag så här. Ja. Mjuk och skön fåtölj.
Du, Kalokain.
Yes.
Fantastiskt album.
Tack.
Ditt femte album.
Ja, det blir det. Det blir det.
Jag kan också alltid fråga hur det känns när kreatörer släpper ett nytt verk. För jävligt, antar jag.
Ja, det var skönt. Det var exakt så känns det. En jävla... Man låtsas som att det inte spelar så stor roll. Men jävla vilken anspänning som byggs upp i kroppen. Mm. När man går de här veckorna precis innan det ska släppas. Och... Fan, den här gången känns det...
Men det här kommer så har den ju släppt.
Ja, precis.
Varför går det aldrig ur? Det är liksom så att den där satsningen... Ja. Gör att den där jävla känslan aldrig försvinner.
Nej.
Är den bra eller är det dåligt?
Men det är väl, hela den här grejen är väl, det är väl samma sorts energi som hela tiden snurrar runt i systemet. Även när man spelar live och så här också kan man fråga sig innan vad fan man håller på med. Men det är ju någon sorts kontrollerad jävla nervositet, för mig i alla fall, som gör att man har ju vant sig vid det här nu. Det ska ju vara så här, någon sorts jävla... Liksom på väg till sin avrättning, känsla ibland. Mm. Alltså det är positivt att kroppen liksom fight or flight mode hela tiden. I sammanhanget. Men jag vet, den här gången känns det på något sjukt sätt jobbigare än vanligt. Inte för att jag inte är stolt över skivan, för jag tycker det är den bästa skivan vi har gjort. Men jag vet fan, det känns som att jag ska få min dagbok recenserad eller någonting den här gången. Och som att det är så här, ja, jag vet inte, som att det känns märkligt. på något sjukt sätt att den ska bedömas. För att den här gången känns det bara så, ja, där är den. Så här ska det vara.
Mm.
Ingen jävel ska säga. Det är ingen som behöver bedöma den. Men det är ju sjukt att säga så kanske. Men det känns så på något sätt.
Mm. Varför tror du att det känns så? Jag menar, alltså det, eller, det är väl skitbra att det känns så. Jag tänker så här att om man har, alltså, det är ditt femte album. Det är ju... det är ju mer än vad många orkar härda ut i den här branschen.
Ja, kanske.
Alltså, jag tänker att liksom, om man hela tiden ser på sin kreativitet som att det finns en, alltså en tidslinje.
Ja.
Att det hela tiden liksom är under någon slags förändring hela tiden. Så är det ju bara bra att det känns helt fucked up.
Och ja, men det kanske
så
är
jag
det.
Jag hade en period där jag kände ingenting. Och jag tänkte, men... om det ska vara så här, då måste jag sluta med musik.
Ja.
Jag känner ingenting, varken nervös för att spela live, som jag alltid har varit lite grann. Ja. Alltså, som du säger, en kontrollerad nervositet.
Ja.
Men när den också försvinner, då tar man ju till andra grejer. Så ja, till exempel bara spela dyngrak och sånt, bara för att man... jag känner som en jävla psykopat. Jag känner fan ingenting.
Ja, det där är oroväckande. Alltså.
Så att, svin mycket folk känner ingenting, svin inte folk känner ingenting. Allt är likadant.
Fan, då är det varningstecken. Men hur kom du ur det då?
Jag spelar inte på ett år.
Nej.
Jag vet inte fan, jag gjorde andra grejer då. Alltså det här är ju länge sedan.
Ja. Men vad då, var det med på Fireside-tiden?
Ja, det var precis efter det. Det var någon lucka där då. Det var, jag spelade med en massa andra artister också så här, på folks skivor och sånt.
Ja.
Bland annat Christian som snart kommer. Garanterat kommer in här och störa.
Jajamän.
Jäveln.
Det gick
ja, men det blev nog kanske för mycket av det. Jag var liksom van att komma från banddel och kände väl också att jag ville göra någonting själv.
Ja.
Och helt plötsligt så var jag bara ett instrument hela tiden.
Ja, just det.
Och då kändes det bara, folk utnyttjar mig.
Ja. Ja, men det är väl fan förståeligt ändå. Eller, alltså, jag har ju aldrig spelat
stort,
bakom någon annan.
För stort ego, helt enkelt.
Så kan man också säga. Ja. Nej, men vad fan, det är väl fullt förståeligt. Jag får någon sorts konstig flashback till, jag vet inte varför, fast det är ju det här draget till sin spets. Jag tänker på Kurt Cobains självmordsbrev, fick jag någon flashback nu. Skrev inte han någonting i stil med, vill jag minnas, alltså en jävla Nirvana-torsk för 18-19 år sedan liksom. Och då kommer jag
inte det.
Ja, men precis. Och då skrev inte han någonting så här, att han inte känner någonting när han går på scen längre, precis som Freddie Mercury, att han refererar till Queen så här, jag känner inget längre, så att det är slut liksom.
Mm.
Och det är ju verkligen dragit sin spets. Mm. Och han hade väl jävligt stora problem med tunga substanser också, men
nej, men alltså, det är väl inte så konstigt om du sitter och äter, om du äter samma maträtt hela tiden varje dag, så slut tröttar man ju.
Ja.
De flesta åtminstone jag.
Ja.
Jag tror bara man får ju börja.
Man blir mätt.
Man blir, ja. Precis, man blir mätt och uttråkad, tror jag. Och sen så kanske man börjar ta saker för givet. Alltså så här, det behövs någon förändring för att man ska liksom... Men hur funkar det för dig med live-delen? Alltså kontra... Jag menar när man släpper ett nytt alster så här, så är man nervös och känns det. Men hur känns det för dig när du går på scenen?
Det känns som vi snackade om, lite så här kontrollerad nervositet och ångest som blir mer och mer kontrollerad för varje skiva, tror jag. Och det känns jävligt bra att spela live, tycker jag. Framförallt förra skivan, Blue as a Bliss, då kände jag att det liksom hände någonting, att få liksom ge de här låtarna liv.
Mm.
Jag har turnerat så jäkla mycket själv.
Mm.
Liksom med massa olika artister och som förband i Europa så här, till stora saker och så, men du vet, det är något helt annat när man kör. Mm. Man helt enkelt måste banta ner och du vet, köra ett kort sätt och liksom göra låtarna helt nakna liksom.
Mm.
Förra skivan var så skönt att vi kände som att det liksom bar verkligen själv, så vi kunde ge låtarna sina riktiga kostymer live liksom.
Mm.
Och det var ju så jävla härlig känsla att liksom få ge dem, blåsa liv i dem varje gång jag gick på scenen. Jag kände att vi blev bättre och bättre på det. För det är samma band som spelar med mig nu som har spelat de tre senaste skivorna.
Mm.
Så det blir som ett maskineri som liksom skruvas och finjusteras liksom för varje spelning. Och jag ser jättemycket fram emot att spela den här skivan live. För den är så jävla stor i sin ljudbild. Så.
Mm.
Ja, det blir mycket prylar på den här. Det, ja, på gott och ont.
Men det fina är väl liksom att... Jag menar, fan, det låter så, fan, musiker som bölar, det är ju frivilligt att man står på en scen. Men det är ju väldigt vanligt sådär, för att återgå till det, liksom, hur det är för liksom, artister och musiker att skriva och att spela live. Det är ingen självklarhet, en del har ju ett helvete på liven.
Alltså
att man mår så jävla dåligt så att man bara, hur fan, varför gör jag det här?
Ja.
Och det är ju en stor skillnad.
Ja.
Man ska ju känna att det är skarpt läge, det är någonting bra.
Jajamän.
Men hela tiden just det här att göra saker ibland. Det är skillnad också att göra någonting som man vill göra som man är nervös över. Eller att göra någonting som man inte vill göra men är nervös över.
Jajamän.
Det är två helt olika
helt
saker.
Helt olika, ja visst, absolut.
Det ena är ju liksom laddat positivt och det andra är bara negativ energi. Så liksom det senare har jag försökt ta bort i mitt liv. Bara för att må bättre.
Ja visst. Sitta i väntrummet och göra HIV-test hos läkaren. Det är en av det som inte...
Ja, men det är skittråkigt.
Det är jobbigt.
Ja. Men jag försöker liksom undvika att gå till mina cancerbesök också fast det är någonting bra. Jag skjuter på dem hela tiden.
Det är ju fullt förståeligt också.
Men jag tänkte på... men är inte också det en del av charmen? Det här med att hela tiden... Tillbaka till det här med att med utvecklandet, med live-biten. Och liksom, men den här skivan nu så... Så har man ju liksom, när man gör en skiva så tänker man alltid så här, fan, så här, eller så funkar det för mig, jag vet att det garanterat är så för dig. Att så här, att det finns en målande bild om hur man ska framföra skiten live.
Men verkligen, men det är ju, för mig har det blivit mer och mer separerat, tror jag. För jag hade en så romantiserad bild av att liksom mina första skivor, det ska vara så mycket live som möjligt, du vet, första tagningar och hela den här grejen liksom. Och att nerven sitter där, och det ligger jättemycket i det. Jag hörde en helt sjukt bra skiva häromdagen som är här, vad heter de nu då? Big Thief. De har släppt två skivor i år, hur fan gör man det? Som är liksom 5+ skivor, båda två. Och då hörde jag den här andra plattan, den är uppenbart bara inspelad på med grejerna upp i en jävla lada eller något stort rum och så kör vi liksom rätt in. Magnolia Electric Company släppte en sån platta som är deras stora, du vet, den heter väl Magnolia Electric Company, den med ugglan. Det finns ju någonting där som inte går att fånga på något annat sätt än att det är i stunden och alla spelar unisont samtidigt. Men, å andra sidan, om man väljer att göra det på helt andra sättet som jag har gjort med mina två senaste, skit i den regeln att allt ska vara så jävla live, utan bygg det från botten liksom, och lager på lager och det är en helt
båda
annan.
Grejerna är ju fantastiska.
Ja visst, och det är två helt olika konstformer nästan.
Men det där måste man, vad heter den? Falling. Hur gör ni den delen live? Jag älskar den.
Ja, vad kul.
Det är så jävla grymt när det är de här loopade trummorna också. Eller vad det är i början som händer. Alltså spelloopat. Och distat och sådär coolt. Hur gör ni med det live?
Ja, nej men jävlar vad mycket DI-boxer vi behöver. Jag tror vi behöver 13 jävla DI-boxer för att det är triggar och pads och fan och hans moster. Och en stackars trummis som han tycker om
den där. Den är en mardrömsjobb att trycka igång allting.
Och han gillar att sitta i ladan och det luktar halm och saker i en tagning liksom. Så nu får han verkligen jobba liksom för sitt ynka gage. Men han får ju spela den där skiten kväll efter kväll, precis som han gjorde på skivan. Med det ljudet liksom med triggar.
Ja, men det är ju superfint.
Ja. Och det bara hoppas att hans underarmar står pall. Nej, men det ska väl gå bra. Jag tror det blir skitbra.
Fan, det är så jävla synd om oss
trummisar. Ja, det är det fan.
Det är ju fan, vi har ju sämst. Verkligen. Det är som att vara en jävla målis. Man tänker inte så. Hur i helvete kunde jag välja det här? När man kan vara forward.
Ja, det ligger mycket i det där. Alltså trummis och målvaktsmentaliteten. Det måste ju finnas klara relationer.
Det är ju liksom barn som är intresserade av eld när de är små. Som jag också var. Det är ingen så mycket barn i skrocken, så det är helt sjukt.
Hur var du snäll med djur? När du
liksom... Ja, men det var jag. Det var jag faktiskt.
Ja,
alltså, jag har något svagt minne att jag inte var så snäll. Det finns så här små fiskar som heter spigg uppe i
just det, just det.
Som bara stjäl all mask när man meter
hela tiden. De kastar
bara,
de elden?
Ja, de kastar liksom i relingen ibland när man bara sur så här. Det var väl det.
Ja, du är från Luleå, va?
Peter.
För jag har en kompis från Luleå. Han berättade att när han var liten, de metade mört, då var det en gång de kastade det där i mörten i elden. Jag tror att det kommer med en jävla märklig grej som sattes fast med. Det är jävligt elakt. Men jag tänkte nu, när du började dra den här storyn, tänkte jag, det här är en norrländsk pryl som man gjorde. Men det är skönt att höra att det var relingen. Alltså.
Man ska börja kasta mörten i elden. Fan, det är ett bra uttryck i varje fall. Ja. Det är liksom målande och så.
Ja, visst.
Men jag tänkte, vad fasen, alltså nu, som du sa, du har ju precis släppt ett album.
Ja, fan, vad bra det gick. Vilken jävla succé. Ja. Säger vi nu innan den är släppt. Men
jag menar, du har ju precis, du släppte ju också ett album fan 2018. Förra skivan kom ju då.
Nej, 17 va? Eller? Vad är det för år? Nu?
Nu är det 19.
Två år sedan. Nej, det måste ha varit 17. Eller?
Ja.
Vi säger 18 så låter det som att det kan vara 18.
Jag kollar ju aldrig på mina, jag kan ha fel.
För goda skiten.
Du har rätt.
Yes.
Men 17 är ändå liksom
förhållandevis kort.
Det är tajt liksom ändå. Du har också turnerat och hela skiten.
Ja. Ja, fan vad fint att höra att det är tight, för det känner man ju inte. Och den här skivan har varit klar i alla fall ett halvår nu. Och den kom någon annanstans ifrån den här skivan än mina andra skivor. Jag signade med Rassia och Martina Ledinski som är i norr där, och det var typ verkligen förlösande på något sätt för mig, för att hon är så jävla bra.
Hon är fantastisk med
det. Ja, och jag har haft en så bra A&R som så här litar på mig på det här sättet, som hon bara, nu signar vi.
Mm.
Och sen så gör en skiva. Jag bara, okej, tack. Och så fick jag göra det. Och så liksom, ingen jävla press eller pekpinnar eller någonting. För hon litade på mig. Och sen hade vi möten och så fick hon liksom pusha på mig lite. Men det var liksom, sen kom så jävla otvunget. Och jag gjorde den bara för att jag måste, jag kände, nu hade jag visserligen signat med Rassia, så jag behövde leverera en skiva. Men jag behövde verkligen göra den här skivan. Mm. För det var liksom ett utlopp för, ja, det låter väl klyschigt eller något, men så här, man kan säga att det var ett terapeutiskt arbete, vilken skiva inte det, men den här gången var det som ett jävla lufthål och en luftbubbla som jag kunde gå och sätta mig i och bara andas liksom. Jag har en låt som heter Duende på den här skivan, och det handlar om liksom friden som man uppnår när man skriver en låt, jävel, liksom. När man är inne i en låt, det är något som man bara kan uppnå genom musik. Jag kan vara det finns säkert andra som kan uppnå det genom
golf. Jag pratar ju jättemycket om just den känslan. Den är ju svår att förklara för folk som inte, alltså folk känner ju säkert det när man kanske känner det när man fiskar eller när man hoppar fallskärm.
Det är mycket möjligt.
Jag känner också bara den när jag gör musik. Och för mig är det ju, det pratar jag också mycket om, för min del är det väl någon slags tröst i att försöka förstå världen. För att det är nästan till meditativt.
Ja, och det är väldigt mycket meditativt. Ja.
Och det är också någonting som inte, den är ju flyktig, åtminstone för mig. Ja. Om du inte har gjort den på ett tag, så om du inte liksom göder den där känslan, då tappar du den.
Ja, så är det för mig med.
Det är också så jävla hemskt. Om man inte har liksom suttit och bara, åh nej, jag måste skriva någonting, fan också.
Ja.
Jag är inte så sugen. Hur kan man inte vara sugen på den känslan? Det är världens bästa känsla. Ja. Men den kräver liksom sin
mode.
Sitt mode. Ja. Sin, eller jag kan inte, får inte bli störd i den. Jag kan inte liksom ha någon som sneglar över min axel när jag gör det. Utan det måste vara liksom en helt lugn och ro på något sätt.
Ja, men det känner jag igen mig. Men jag har tvingats lära mig att typ attackskriva, för jag har två kids. Varav den ena är väldigt aktiv och vill ha mycket uppmärksamhet. Med all rätt. Men då, de få stunder som ges har jag liksom ibland så fått liksom attackskriva. Och då kan jag liksom vara hyperfokuserad. Och veta att nu, det här kan vara en och en halv minut. Liksom. Mm. Jag har något på G här. Mm. En och en halv minut har på det. Sätt det här nu. Mm. Vad är det för något? Så det har blivit lite av en konst i sig att försöka göra det liksom.
Mm.
Men det där är ju jävligt fascinerande. För jag kan inte heller, jag tänkte på det för några år sedan. Bara så här, shit, om inte jag hade haft musiken då hade jag inte kunnat uppleva det. Det är samma när man spelar live. Att man, du vet, när jag spelar en låt som jag skrev för 10 år sedan, så kan jag gå in i den låten nästan. Kommer ihåg så här, rummet i Hagsätra där jag satt och skrev den där, nästan lukten och ljuset. Så här, just det, de här känslorna som jag hade då för vad det nu är jag skriver om. Det finns inget annat som jag kan liksom få återuppleva minnen på det sättet. Liksom, titta på foton, lyssna på annan musik. Ja, det kan man ju. Det kan ju de flesta kanske bli. Men det blir mer så här nostalgiskt för mig. Jobbigt att lyssna på. Men när man spelar det själv så händer det något. Och när man skriver låtar så är det ju, ja, fan, duende alltså. Man går ett upphöjt sinnestillstånd. Liksom. Det är ju så här flamenco-uttryck. Du vet. De uppnår det när de har spelat och klappat i flera timmar och liksom not an higher state of mind liksom, duende.
Men alltså det är ju, om man nu är skitnödig och gräver vidare i det här, så är ju den delen, jag tycker ju verkligen att musik är den högsta konstformen. För att det finns någonting allmänt i det. Och det finns också någonting inkluderande i det. Samtidigt så finns det liksom en dualistisk sida i det som jag också tycker är svårbegriplig. Det är liksom att, hur ska jag uttrycka det här? Att man vill liksom vara i två världar ibland. Alltså dels är det här är mitt yrke, det här är det jag gör. Men det finns en krock i det också. Rent den här, som du sa, den här Martina, liksom, det fanns inga krav på det, så att jag fick liksom verkligen köra min grej och mitt, liksom, bejaka mitt uttryck utan att någon jävel petar i det. Det är väldigt, det är väldigt vanligt att det inte är så i den här branschen. För det finns liksom också, samtidigt som det finns en, att det ska finnas en slags förståelse för kreativiteten och kreatören,
ja,
så finns det också hela tiden ett cyniskt sätt att se på konsten,
ja,
att den ska verkligen sälja.
Verkligen, och det, nu och mer det, än någonsin kanske.
Ja, och det är liksom, alltså, den har väl alltid funnits i och för sig, ja, men just det, den krocken är något som man hela tiden måste såhär, vänta nu, vad fan, okej, okay, fast den där personen där, eller den där, där de,
ja,
vill något helt annat,
jajamän,
det är ondskan.
Jajamän.
Alltså det har ingenting med det kreativa, ja, att göra, de fattar inte vad vi snackar om.
Nej,
det här.
Nej.
Alltså att det finns, i det här allmängiltiga så finns det också ett synsätt på musiken som jag tycker är sorgligt, att,
ja,
det är ett slit och släng konst.
Jajamän, ja, och nu mer än så får man väl ändå säga, i och med streamingtjänster så blir det ju klick, klick, nästa, liksom. Det ska fästa på 3 sekunder, annars får det vara liksom.
Men det intressanta är att det, även där finns det liksom musiker och artister som skapar skiten.
Ja.
De... Jag har haft så mycket unga artister här också som har varit såhär, men fan, jag vill fortfarande göra ett album, det är min största dröm.
Ja.
Så liksom det här att albumet är döpt och sånt, visst att kanske folk lyssnar olika nu för tiden.
Ja.
Men att albumet är döpt, så här, det är bara branschen som cyniskt kollar på vad som lyssnas på.
Ja, ja visst, så är det.
Nej, men folk lyssnar bara på låtar, man bara, ja fast... Absolut, fast, ja, det är fortfarande liksom ni som sätter reglerna.
Ja, ja men så är det ju. Och det där du är inne på, det är precis det som jag menar med liksom skivans titel Kallokain. Att, vet, jag minns inte om vi pratade om det när det spelade in eller om vi pratade om det innan. Men vi pratade om det, Kallokain, att det är Karin Boyes sanningsserum som hon beskriver i sin bok Kallokain. Och det var just den där känslan som Martina, tror jag, gav mig lite. Att du så här, du går hem och gör en skiva, vi hörs. Mm. Och jag bara okej, okay, men inga liksom måste. Och så hade vi en deadline och sen så när hon påminner mig om den så hörde hon att fan, jag mådde inte kanon och var stressad. Och hon bara, du, vi gör så här, skit i deadline, jag hörs.
Mm.
Och det gav mig sån jävla känsla av att fan, hon tror på mig, hon tror på att det kommer bra, det kommer 10 bra låtjävlar om hon bara låter mig skriva det här.
Mm.
Och det gjorde att jag kunde så här skriva som att jag hade fått en shot Kallokain. Just det som du, jag behövde inte ha några gubbar i kostym i åtanke som skulle gilla det här. För jag bara för min egen skull.
Mm.
Alltid annars, alltså jag har jobbat med massa bra människor i skivbranschen, absolut så. Men just den här känslan av att man, det kanske handlar om en själv också, att man inte skriver för någon annan än en själv.
Mm.
Det var så jävla egotrippat liksom. Mm. Jag bara, sen om någon annan tycker om det eller inte. Det.
Mm. Men då blir det ju oftast bäst.
Ja, ja.
Alltså det är liksom, då är det, åtminstone så kommer man så långt ifrån cynismen som möjligt.
Ja.
Det är alltså... Det finns ingen regler såklart, men det finns någonting intressant i den där, i de där världen som krockar.
Verkligen.
Att jag menar, självklart så ska ju folk har ju olika yrken och det, ja, finns ju jättebra människor som jobbar på storbolag,
ja,
också.
Ja, absolut.
100%.
Ja.
Men det som jag ofta märker så här när man, jag har också varit på sjukt många möten och varit liksom A&Rs, olika, ja, producenter som tyckte till och folk tycker olika, och så sitter artisten,
ja,
någonstans i mitten och tittar, ja, till vänster och höger,
ja,
och är helt borttrollad.
Helt lost redan,
helt
första
lost,
meningen. Bara, ja.
Men vänta nu, handlar inte det här om mig?
Ja.
Nej, det handlar tydligen om du där borta och,
ja,
du där,
ja,
som liksom...
Ja, det blir ju helt knasigt. Just. Sen så skulle jag säga, utan att gå in för mycket på musikbranschen så, men Razzia ägs ju numera av Sony och jag har så jäkla bra erfarenheter av Sony som storbolag, människorna som jobbat där.
Ja, men jag har också, verkligen.
Och det känns som music lovers med hjärtat på rätt ställe som gör för att de älskar musik, de jag jobbar med. Shout out till Petra och Mikaela.
Mikaela, alltså,
fantastiskt. Och det är liksom... Där jag har nog haft så här fördomar om att jag hela tiden har tänkt så här, jag ska fan vara indie tills jag dör.
Mm.
Och det sitter bara någon bredbent gubbe i kostym liksom och slips och berättar för mig att jag ska lyssna på Creedence och skriva hiphop. Jag vet inte vad han vill att jag ska skriva.
Creedence.
Inget ont om Creedence. men fan, man kunde säga
så här.
Men vet du, det är för vad verkligen inte så, utan... De kanske har råd att plocka de här music lovers russinen ur.
Ja, men alltså, vad fan, herregud. Någonstans som är mycket annat så blir ju saker och ting förhoppningsvis bättre.
Ja.
Det är fantastiskt.
Ja.
Jag jobbar jättemycket mot Mikaela.
Ja.
Hon är helt underbar.
Fantastiskt.
Ja, men alltså, jag tänkte också på Kallokain.
Ja, Kallokain.
Kallokain.
Jävlar, alltså jag fattar inte varför jag fattar mitt bandnamn. Det är inte, du, ärligt talat, du uttalade ju det rätt. Det är ju en på tusen som gör det. Waltz. The Tarantula Waltz.
Ja.
Tarantula som spindel och Waltz som i vals då. Ja. Men det finns ju inget...
Folk menar bägg.
Ja, precis det. Och sen är det naturligt för en svensk att säga tarantella. På engelska måste det bli tarantula. Men det heter ju då tarantula. Och det är ju så jävla osmart av mig att ha ett sånt jävla namn. Så jag måste stå och göra en jävla pantomim varje gång för att folk ska ha något hum om vad jag pratar om. Men så att cred till det. Och så nu väljer jag då det här jävla påhittade albumnamnet Kallokain som helt omöjligt
att veta. Men det är ett fantastiskt ord ju.
Ja, det är ett vackert ord.
Det är helt underbart. Alltså, påhittade ord är också... Vår krigetrikommande heter ju Total Trueness. Det kan man inte heller säga.
Fett.
Det är liksom ett, det är också ett hittepå.
Norrlands ljus. Alkoholfri. Ekologisk.
Men när du kände så här... Hur kom du fram till titeln och hur kom du fram till den känslan inför nya skivan? Så när du sa att det här är något som jag vill få ut och att det ska vara transparent. Och...
Ja, det fanns ju uppenbarligen ett stort behov hos mig. Just den där känslan av att gå in i den där bubblan var större än någonsin. Få de här lufthålspauserna liksom i livet. Och det, just när jag fick den möjligheten av Martina faktiskt att leverera en skiva utan krav på att någon annan än jag skulle tycka om det.
Mm.
Så jag föddes ju den möjligheten. Och så samtidigt så kom den där boken till mig och det är så jävla svindlande den här tanken om liksom, man får en shot kalokain och man tänker ju på total trueness eller vad så är det. Alltså det måste ju vara något jävligt bra att vara sann i alla lägen. Det tänker man ju liksom spontant. Det är väl skitbra att vara ärlig liksom. Och i den boken blir det så jävla fascinerande för att då får de en shot av den där. Och de lever i en totalitär stat liksom. De börjar experimentera på folk. Vad händer om de är ärliga? Och då kommer det ju jävligt snabbt fram att det inte är så jäkla kanon att vara dunderärlig mot sig själv eller dem i sin omgivning. För så fort man är helt jävla ärlig, då blir det strul med sin partner, med sina barn, med sina föräldrar, med alla. För vi går ju alla runt med en liksom social mask och en liksom... Ja, en chimär och en vägg liksom, av en massa saker som vi har hittat på och byggt upp liksom, för att passa in i någon sorts norm eller sätt som man bör vara på och se ut på. Så, här. Så att när man släpper den, då är det fan inte lätt alltså.
Nej.
Men jag tänkte på det där, vad händer om man skulle liksom vara helt ärlig? Det är ju klart, det kan väl ingen vara kanske, men jag tänkte på det när jag skrev vissa av låtarna att skit i allt, ta en jävla kalorin-shot och sätt det vid pianot. Och det var också nytt för mig, jag skriver alltid på gitarr annars. Skitdålig på piano. Och jag älskar att jag är så jävla dålig på piano. För
det är ju fantastiskt.
Det är bästa som finns ju. Det är C, D, E, F, G, A. Så ibland får jag sitta och räkna så här, C är där, och så tre fingrar så här. Och det är ju liksom förlösande. För mig var det nu, istället för att sitta bara, jag hittar på kluriga och kluriga sjuka stämningar på gitarren för att jag inte ska veta vilket ackord det tar. För då, liksom då spelar man utan att gå förbi hjärnan på samma sätt. Men så på piano, då är jag ju helt värdelös. Jag kommer ju aldrig lära mig. Helt sjukt, för jag spelar ganska mycket nu, men det sätter sig ändå inte och jag tycker om det. För då sitter man ju och skriver mer utan att tänka på. Det sitter liksom inte i muskelminnet. Det måste ju vara samma för dig med trummor liksom.
Ja, 100%.
Och du vet, man spelar ett A-moll, då vet jag att det går till ett G sen. Liksom, bara på automatik liksom, och sjunger så här. Men om jag spelar piano, då händer ju någonting. Så nu gjorde jag det. Skrev låtar i slow motion som jävla pianoballader. Sen kom jag till replokalen och sa till band, kolla, jag har gjort en pianoballad. Igen. Och de var fint.
Alltid, var fint.
Ja, verkligen. Så. Mitt band är mina hårdaste kritiker och det är nog jävligt sunt. Det är ingen som applåderar när man spelar upp en ny låt. Det är så här, okej, okay, yes. Vad gör vi med det här då? Ja, vi kanske ska dubbla tempot. Och den här gången var det jävligt bra, för jag var så här, ja, dels var jag jävligt skör och dels var jag skör eftersom jag presenterade något med tre fingrar på piano. Så här. Och då var det så här, ja, men vi dubbla tempot. Det gjorde man ganska många låtar och då blev det liksom någon sorts... Ja, vad det nu blev. Ni får höra skivan vad det är för någon typ av musik. Men det blev i alla fall något annat. Det blev dels hade jag ingen koll på vad jag spelade för ackord. Jag hade gjort liksom ackordföljder som jag inte skulle gjort på gitarr. Och sen så dubblade vi tempot. Och då blev det liksom för mig. Sen fick jag översätta tillbaka till gitarr. Åh fan, spelar jag så här? Det skulle jag aldrig ha skrivit från början. Liksom. Så jag lurar mig själv. Liksom. Men det var en jävla bra grej för mig.
Men du vet, nu börjar jag tänka också på den här med det här med att vara ärlig och transparent. Tänk om det var så att nu sa så här, men det är ju också helt orimligt att hela tiden vara det, för att man gör ju folk illa som fan.
Ja,
alltså, man blir så här helt råärlig hela tiden. Och jag tänker bara, tänk om jag hade varit det själv, applicerat det på mig själv hela tiden. För jag är så jävla ombytlig också.
Ja.
Alltså man jag känner ju en sak ena dagen och andra dagen så känner jag att det skulle bli helt oskizofren.
Du skulle ha hamnat i handgemängden
på vägen hit. Du sa igår att det var helt fantastiskt. Ja, fast nu tycker jag att det är helt sämst. Det är helt...
Ja.
Men det är ju superfint ju. Alltså just själva... Just när det kommer till uttryck så är det ju det som gör, som berör mig när det kommer till musik. Att det finns en... Alltså, på samma sätt, Total Trueness, det är liksom något, alltså det är den sjukaste skivan vi har gjort.
Ja.
Det är liksom, men det finns någonting som är fett, tycker jag, när man gör någonting som är, när man har tagit på skygglapparna och utan att snegla åt något annat håll.
Ja.
I det finns det en ärlighet.
Verkligen.
Alltså en icke... orolig känsla.
Ja.
Man bara, vad i helvete är det här? Skitsamma om någon gillar eller hatar det. Spelar fan ingen roll.
Nej.
För att det här är det som man just nu vill göra.
Ja.
Och det är svårt, tycker jag, ibland. Ja. Så, för att,
men som du sa själv, det är då det ofta blir bäst. Ju. Det vet man ju också någonstans längst
in. Ja, någonstans vet man det. Fast det finns en rädsla av att blotta den sidan ibland. Man bara så här, men nej, vad fan ska folk tycka om det här?
Ja, jajamän.
Det är inte klokt. Det låter ju för jävligt. Jag älskar det. Ja. Det är ju
de sakerna som pushar saker framåt sen. Det är de som gör får fäste på djupet oftast och som får som andra saker förändras liksom.
Absolut, så är det så liksom, mycket av det som tar tid är ju det, som kanske inte heller folk tycker är bäst i början.
Ja.
Det blir ju ofta det sen.
Ja, växa på en.
Ja.
Det är fan alla bra skivor.
Men du berättar om den här kritikern som kritiserade ditt...
Ja, just det. Ja, det kan jag ju göra.
Vad fan var det? Varför?
Nej, men det var igår, eller förrgår, så var det någon dam som skrev så här till mig på Facebook att... fan, kanske... Jo, men så här, låt Karin Boye vila i frid, liksom. Varför göra så här? Och skivan har ju då inte kommit ut än, så hon har inte hört skivan. Och då blev jag nyfiken och bad henne utveckla. Liksom, på vilket sätt drar Karin Boyes namn i smutsen? I min värld tänker jag att det är ju verkligen en hyllning till Karin Boye. Liksom. Det är ju genialt det hon har gjort. Liksom. Men då svarade hon att hennes svar var att på 80-talet ingick den här boken. Eller har du hört skivan, skrev jag. Det vet jag att hon inte har, för den är inte ute och så... Utveckla hur jag drar Karin Boyes namn i smutsen. Ja, men på 80-talet ingick den i litteraturhistorien på Stockholms universitet. Ja, ändå står det. På så vis var det. Så att, för att hon hade läst kulturhistoria på Stockholms universitet på 80-talet. Och då ingick Karin Boyes kalogin. Därför ska min skiva inte heta så.
Vad? Varför? Ja, det är intressant. Folk är ju intressanta också i våra moderna tid när det kommer till både sociala medier, med att man hela tiden liksom har tillgång till att hela tiden kunna säga liksom då,
vad som helst, rätt ut i eten.
Rätt ut, liksom. Ja. Ja.
Och det som är en...
Ja, varför ska du ens bry dig?
Ja. Alltså, och det här är ett gubbfenomen som är helt sinnessjukt. Nu är det himla osis att det låter vara en dam just i det här tillfället, men nästan alltid, 99% är det gubbar som passar den friheten och sitter hemma och bresar och bara spyr ut. Liksom. Och det här som har hänt här är uppenbarligen att mitt skivbolag har äntligen sponsrat något inlägg som snurrar runt i massa feeds, och så hon bara sett det och då bara gått igång bara på ren jävla instinkt att nej, inte fan ska någon ta ett namn som en bok som jag läste på 80-talet. Det ska fan inte hända. Men det där är en gubbegenskap som jag
häpnar. Verkligen.
Men gubbe. En annan grej som jag bara måste dra nu, för jag tänkte, nu slog det mig så här, fan, kanske skulle jag kolla upp det. Nu sitter jag och säger det här, det kommer ju gå ut då, men att Kalokin kanske inte får heta så egentligen. Kanske hon har rättigheterna till. Hon kanske vinner, den här damen kanske helt rätt.
Nej,
det tror jag inte. Fan, det är ett poet. Men en annan grej som jag kunde blivit stämd för, tror jag, som är lite snarlik, det var på förra skivan. Det var, vi spelade in med din Krille, han är väl med i kriget också. Mm. Men,
han är med på några låtar på skivan.
Ja.
Kommer.
Men vi hade en låt som hette Stockholm Hold Your Sun, och den handlar mycket om rivningen av Klara kvarteren i Stockholm, som jag tyckte hade en stor symbolisk värde, och en jävla idiotgrej att de rev de fina gamla Klara kvarteren. Vilken jävla bakåtsträvare jag låter som, sitter här och snackar skit om streaming och gamla byggnader. Men
nej, men alltså, det är en klassiker.
Det är typ
ledsen när man
hör det. Det är helt för jävligt alltså. Och då var det en gubbe som heter Hjalmar Mer, som mer eller mindre ensam tyckte att ut med råttorna och upp med parkeringshus och betongar istället.
Var det liksom han också som beslutade att istället för att dra Centralbron under vatten.
Säkert.
Så sätter man
sounds det, like Hjalmar mer.
Så det dödar det hela Riddarholmen.
Det låter som Hjalmar i mina öron. Alltså.
Riddarholmen var ju så här på 60-talet helt levande och fullt med restauranger och kaféer.
Legendariskt. Men, ja, det är helt sjukt. Men han, jag riktade väldigt mycket agg mot honom en period. Jag behövde egentligen gå till en psykolog, men det fick bli en gammal 60-tals finansborgarrådsmoderat. Nej, var han moderat? Jo, det var han såklart. Ja. Det var en sosse. Skitsamma. Han... Vi satt, ja, hade något konstigt krav då från mitt förra skivbolag om att det skulle vara något flummigt spår med på skivan innan den där låten. Och då satt vi dagen innan den skulle på mastering, jag och Krille, bara fan, vi måste ha med något innan den här. Okej, finns det något med Hjalmar med? Så vi hittade ett gammalt klipp någonstans, något arkiv med Hjalmar med, där han håller ett tal som är helt idiotiskt, tycker jag, precis innan han ska riva. Och då säger han, det där är ju med på skivan, våran skiva, då säger han så här... De har liknat det här med att riva Klara vid... då kommer en massa arkitekter och grejer från andra länder och tyckte det var idiotiskt. Vad fan gör ni? Ni är de enda som inte har blivit bombade. Och ni river själva. De åkte hit för att kolla på hur såg det ut egentligen, 1600-talshus. Mm. Nej, vi ska riva allt, bygga parkeringshus istället. Och då säger han så här, de liknar det här vid att vi har varit i krig. Men det stämmer inte. Nej, det stämmer inte. För ni rev allt själva istället. Liksom. Idiotiskt. Och då samplade vi det där och hade med det. Och sen fick jag lite så här, shit. Det där kanske var dumt liksom. Alltså, vad får vi göra så här och liksom så hade jag lite noja för det. Och sen så sa mitt skivbolag, men vad, kom igen, för ska hans barnbarn höra det här och höra av sig och stämma oss eller?
Vilket bara, de gjorde.
Jag bara, ja, vad är chansen? Ännu sjukare. Då var det fantastiska Lisa på Border som gjorde PR då, jättebra. Och hon tänkte skitsmart så här, fan, vad sjukt, för den låten hette Hjalmar. Och det var först hon såg, fan vad sjukt att de har låt om Hjalmar Mer. Hon hade stenkoll på det här. Mm. Så det finns en på P3 som heter Mer. David Mer. Han som gör P3-dokumentärer. Svinbra dokumentärer gör han för övrigt. Shoutout där igen. Så hon, den första personen hon skickar den till, är David Mer på P3. Mm. Och han svarar så här, handlar det om morfar? Så det är hans morfar. Eller farfar kanske var. Men. Så den första person, alltså verkligen den första person av alla som hör skivan, det är Hjalmar Mers barnbarn. Liksom.
Fan vad fint.
Så jävla sjukt, vad är oddsen liksom?
Och sen kom stämningen.
Ja, den kom ju aldrig. Och jag drog den där, står några gånger. Och jag tänkte, jag kommer få äta upp det här.
Han bara, vet det, ja. Det har blivit liksom ett blodsarv där.
Ja, han måste ju ha hört det från andra att det var dumt. Och ja, okej, vi drar ett streck här nu. Hela Mer-släkten. Och rest in peace, Hjalmar. Vi säger så.
Ja, det är grymt. Jag tänkte också på hur... När... Jag menar, det här är ditt femte album. Hur känner du att musiken har... Jag menar, när man har hållit på med någonting så länge så är det ju liksom olika för alla såklart. Mm. Men man marineras ju också med det man gör på något sätt. Du vet såhär, när jag tänker på att om jag ska sluta med musik så finns det någon så här hisnande känsla. Men jag har ju många gamla vänner som har liksom spelat i hela sina liv. Ja. Och nu bara... I'm done. Jag är färdig.
Yeah.
Och liksom bara helt lägger ner totalt.
Yeah.
Jag tror att det skulle vara så för mig också. Jag tror inte jag skulle liksom sätta mig och spela trummor till exempel. Eller
bara för
liksom,
att det är kul. Liksom.
Eller bara klinka lite på pianot bara för att det är kul. Och det är ganska speciellt med det vi pratar om också. För att det finns en...
Allt eller inget.
Ja, alltså, precis. Det är otroligt... Jag är otroligt fyrkantig där.
Ja. Yeah.
Hur i helvete är det för dig?
Ja, det för, alltså, återigen tror jag att lite den här... Jag hade nog sådana tankar efter förra skivan, att livet kom lite emellan och så här... Det här får jag extra skönt att höra att du tyckte att det var kort tid som har gått från förra skivan, det är det kanske. Men jag gick nog i tankar om, fan, är det värt det liksom... Jag tror jag hörde en dokumentär, eller en intervju med Joel Alme var det som sa så jävla bra... Någon gång då läste en intervju med honom och så sa han att han såg gitarren stå i ett hörn och titta på honom. Och att det var liksom nästan så här, där står du liksom. Jag måste, han hade inget val på något vis. Han kände att han måste liksom ta upp den där och skriva en låt. Så att det var liksom inte bara liksom en blessing utan lika mycket ett ok att ha. Och jag kände väldigt mycket igen mig i det. Att jag, min lott där, jag kan aldrig vara 100% fokuserad på något annat. För jag har den musiken och jag kan inte välja bort det. Jag måste göra det liksom. Det, för annars funkar inte jag. Och ofta är det ju något man får väl tacksam för. Men det kan faktiskt vara någonting som är också... Fan, om jag inte hade det hade jag kanske kunnat ägna mig åt något vettigare kanske. Eller något annat bara. Men jag kan aldrig hänge mig fullt ut lika mycket till något annat som musiken. Och med den här skivan, när jag började skriva på den, då tror jag att jag hade tanken att fan, helt ärligt, jag kanske bara ska lägga ner musiken. Kanske inte någon behöver höra det. När jag började skriva. Och jag gick nog in med den känslan att, men skriv låten bara för en egen skull då, liksom. Och sen fortsatte det med att Martina signade mig, och då visste jag att den skulle komma ut ändå. Men jag hade nog den känslan att, jag vet fan om det, jag kanske inte blir någon femte skiva. Men jag behöver skriva de här låtarna ändå, bara för mig liksom. Så var det.
Det är ju fantastiskt ju. Så att, alltså att man ändå kan så här, då kan du ju ändå, då, med andra ord. Så även om du skulle sluta så skulle du ändå kunna liksom fortsätta att skriva.
Ja, det är tyvärr.
Ja, men det är ju, nej, det är ju snarare, det är ju helt grymt. Jag skulle nog helt plötsligt, när jag lämnar en grej, då kollar jag aldrig tillbaka liksom. Då kör jag ofta vidare på något nytt. Jag tänker på det jätteofta och blir liksom varje gång helt livrädd. Tänk så, shit fan, vad hisnande. Vem fan är jag om jag inte har musiken? Alltså vem, av någon jävla så här egocentrerad synvinkel också, så här, vad skulle folk tro om mig då? Alltså, som att folk bryr sig vad man håller på med egentligen.
Jag känner igen mig jättemycket i det också, verkligen. Alltså, det är ju en identitet som funnits med en sen, för mig sen jag var 17 eller någonting. Alltså,
ja,
som
men det
jag
är ju hela ens liv. Liksom. Ja. På något sätt har det liksom också hela den här, alltså att turnera, men också att vara i de här olika konstellationerna med band och whatever. Att det har ju också påverkat ens liv på gott och ont. Ja. Alltså man är ju en del av sin miljö.
Verkligen. Verkligen. Och för mig handlar det säkert mycket om att få två barn, och det är något som jag älskar över allt annat såklart. Men det gör att man får en helt ny identitet liksom, som såklart pappa och förälder. Och det tror jag liksom snurrar till det mycket. Eller snurrar till gjorde det absolut inte, men det fick mig att tänka mycket på att fan, varför måste jag liksom, måste jag egentligen göra musik för någon annan? Och sen, nu sitter jag här med en femte skiva. Så bra gick det. Ulf Sturesson, gamla fina Ulf Sturesson, eller gamla, inte så gammal, men han släppte ju skivor på redan på 80-talet. Med, vet du, eller 90-talet kanske det var. Nej, det var 90-talet, de här Traste Lindbergs kvintett, vet du. Skitsamma, Ulf Sturesson, älskar honom. Så jävla bra soloskivor. Beroende, otrolig skiva. Han spelade med mig, hade så här jubileumspelning. Och då bjöd jag in lite olika gäster, och då var han med och spelade. Och han berättade att när han fick barn, då bestämde han sig just för det, att nu lägger jag ner, för att om jag ska fortsätta skriva låtar, då har jag alltid skallen i en låt. Alltså jag kan aldrig helt släppa det, för jag är liksom halva hjärnan är upptagen med liksom den här låten. Så jag kan inte helt och hållet vara med mina barn. Och det där slog an åt mig också, att fan, I'm done. Jag lägger ner också ett tag, 10 år, för han kom ju tillbaks nu och släppte en skiva, och då har han hållit uppehåll i 10 år och sånt där. Och vad säger det om mig? Jo, det säger att nu sitter jag med en skiva ändå. Men, fan, jag kunde inte det, uppenbarligen.
Och men det är ju narkotika.
Ja.
Alltså, liksom, har man väl öppnat den dörren och liksom trivs med det, då vill man ju ha mer av det.
Ja.
Och om man har fått för mycket av det liksom, och det är det jag menar, om man liksom då slänger den tanken och idén om, då kanske man bara, ja, men det var jag har spelat tillräckligt, det var den delen av livet, nu har jag gått vidare, enough.
Ja, men det är väl nyttigt också att landa, komma tillbaka, det kände jag nog att jag gjorde, att jag var liksom upp, alltså så här, jag känner nog att fan, jag liksom ja, det är vad det är. Min musik är en långsamt stigande luftballong. För varje skiva så når den till lite fler och betyder lite mer för lite fler människor. Liksom. Men jag sitter inte så mycket bättre eller blir inbjuden till liksom, tv-program och kommer förhoppningsvis aldrig bli, håller på att säga. Men långsamt så når den fler och fler människor. Och för min del har det blivit lite tvärtom. Att om min första skiva när jag var 18-19 eller vad kan jag varit, släppte den, då handlade det svin mycket om att slå igenom och få ett genomslag och synas och höras och bla bla. För varje skiva, helt ärligt, så har jag känt sig att det är mindre och mindre viktigt. Alltså det är inte därför jag gör det. För den stora jävla belöningen, det är precis när jag sitter där vid pianot och har skrivit en låt eller när jag framför den igen. Mm. Det är runt omkring eller liksom att nå någon sorts objektiv framgång, det blir faktiskt mindre och mindre viktigt. Mm. Och det tror jag kände extra mycket med den här, just att vänta nu, jag skriver låten för låtens skull, för min skull. Mm. Och det fick jag också så här sjuk känsla när jag satt med Martina och Petra på skivbolaget när alla låtar var klara och de hade fått alla. Då kände jag så här, sådär, skönt, klart.
Mm.
Var det något mer?
Mm.
Och de bara, vi ska sätta släppdatum också. Och jag bara, ja, just det, den ska släppas också. Och det är klart, jag visste det, men det var, det känslan var verkligen så här, jävlar, den ska fan ut. Ja. Mm. Det är andra som ska, just det, ni tänker så. Och jag kände så här, den är klar. Mm. Jag är klar med den, för att här är de. Det var så här det skulle vara. Mm. Perfekt.
Ja.
Jag har gett den en lyssning.
Ja, men
precis, det låter det också, som det ska.
Ja, men, och just det där känslan att när man har väl, när man sen ska, när man sen släpper någonting,
ja,
så kommer alltid den här känslan. Men då för innan när man är så inne i det, man lyssnar hela tiden,
ja,
man liksom verkligen knarkar sin egen musik.
Jajamän, lyssnar inte på något annat.
Nej, det finns inte tid för något annat heller.
Och sen när det släppt, lyssnar man aldrig på den
igen. Nej, precis, aldrig. Då man bara såhär, har jag gjort det där?
Ja.
Känns sjukt, ja. Men okej. Ja, men nu får man gå vidare.
Ja.
Och det är liksom, det ska man ju vara glad över att det är så. Det är någon slags
överlevnadsinstinkt. Ja, det är nog sunt. Alltså, för det är precis så sjukt som det är att man bara lyssnar på sig själv när man håller på och gör den. Mm. Så det gör jag. Lyssnar bara. Och du vet, man går och lyssnar på nya mixar och funderar och vänder vidare på saker. Men sen är det klart, då är det ju klart liksom. Mm. Men det är väl sunt att man kanske inte sitter hemma och njuter av sig själv.
Ja, men precis. Ja, man, precis. Det finns en gräns.
Ja.
Men du, Marcus, Kallokain.
Yes.
Fantastisk skiva.
Tack.
Lycka till med turné och kommande spelningar.
Tack så mycket.
Och fantastiskt att du ville vara med i Nordmark Pod.
Det var fantastiskt.
Nu skulle du få en till kram.
Ja, men vad mysigt.
Himla härligt start på dagen, tycker jag.
Fantastiskt. Otroligt fantastiskt, Marcus Svensson. Du är asmäktig. Ja, that's about it. Vi hörs nästa vecka.